Welcome back to Sannu and Svensson, the number one podcast in Sweden hockey history, with me, Sannu Lindström, and the great avslöjare, Johan Mr. Madhawk Svensson. Jag är så laddad när det är podd-dags, alltså. Jag vet inte, det är den närmsta hockey man kan komma nu.
Ja, det låter nästan som att vi håller på med framgångspodden just nu när du inledde så här.
Ja, men är de så laddade på framgångspodden? De har ju sin framgång. Vi har ju, går ju igenom vår största motgång nu, om man ändå får säga det hockeymässigt.
Ja, det får man verkligen säga. Vad är det nu? Nu är det 5-6 veckor som vi inte har haft någon hockey. Det är hemskt. Men nu är det verkligen vår och varmt ute. Så nu, jag har släppt det i alla fall. Precis som jag sa förra veckan.
Du ser min Twitter-vecka, hur rastlös jag är. Sitta och retweeta gamla tweets som du har lagt ut från 2015. Det är det närmaste hockey och podden. Det är också, ja, det är höjdpunkter i min tillvaro.
Ja, lite roligt. Men tycker jag faktiskt att det är. Det måste jag säga.
Ja, det är bra. Jag tänkte, nu kanske du kanske inte vill spela in podd med mig framöver. Men du, nummer 31, vad tänker du på då?
Nummer 31, första jag tänker på är Björn Melin, HV71s gamla guldhjälte. Han bar ju 31, han bar ganska många nummer under sin karriär, men 31 förknippar jag ganska starkt med Björn Melin. En annan som bar nummer 31 var ju Kent Nubben Norberg när han spelade i, jag vet inte om det var Modo eller Timrå han spelade, för jag var väl knappt född när han spelade hockey, men han bar i alla fall nummer 31 när han spelade.
Han var lat, det var ingen som backcheckade speciellt mycket, ska jag säga. Nubben, han var, nej, vi såg klipp på det när jag spelade i Timrå och vi skrattade ihjäl oss. Hur kan den där jäken skälla på oss, han som var så lat? Men en som inte är lat, det är ju Niklas Lasu, nummer 31 i Frölunda. Extremt hårt jobbande. Det blir väl han som blir kapten i Frölunda den dagen, om det ens kommer, när Joel Lundqvist slutar. Två målvakter som man annars förknippar med nummer 31, Mats Blomman Blomqvist och Jörgen Wikström i Luleå respektive Björklöven.
En som kanske inte backcheckar hårdast av alla spelare i SHL är ju en som bär nummer 31 på sin rygg. Det är ju Dick Axelsson. En otroligt sevärd lirare, men jag utnämnde honom till Patrik Nilsson Trophy 2019-2020. Den gamla vita hästen och Tingsrydspelaren som aldrig var över den röda linjen, har aldrig jobbat hem hela sitt liv. Dick Axelsson, Skellefteå borta, där vann han den för säsongen. Men Dick Axelsson, vilken otroligt sevärd lirare, i alla fall offensivt sett.
Och en riktig profil är han ju definitivt. En profil som tyvärr gick bort alldeles för tidigt var Pelle Lindberg, nummer 31 i Philadelphia Flyers.
Let me tell you something, the whole crowd here came to see this young man in action, number 99, and to see what he can do with the puck, and he's a magician. But this time, Pelle Lindbergh paid him perfectly, stayed up to the last minute, and just moved across very, very quickly to take away that top part of the net. Leski could not get it by him.
Men en annan profil som bar nummer 31 på tröjan, som vi absolut inte har glömt bort, men som kanske ändå har blivit bortglömd i folkmassan, får man väl kanske säga, att den gamla Mora, Brynäs och Luleå-spelaren Jonathan Granström ändå har blivit. Det var inte jättelänge sedan han la av, men ja, det känns som det var ett bra tag sedan nu.
Ja, och han försvann ju helt för rampljuset efter den smällen han fick där i åttondelsfinalen mot Luleå, och ja, det är ju tråkigt, just hjärnskakningssymptom och sviten av det. Men Jonathan Granström var ju en spelare vi älskade, och jag älskade att hata honom, förstår du vad jag menar, på isen. Det var alltid, det hände alltid något runt han. Och Brynäs och Färjestad, när jag spelade i Färjestad, vi hade en het kvartsfinaldust och en semifinaldust. Och den där jäken, han åkte och högg och slog så fort en spelare skulle åka byta. Framförallt om det var en Dick Axelsson, en Micke Johansson, en Rickard Berlin, de skickliga spelarna. Han var på dem hela tiden. Han retade livet, han tog sig in under skinnet, han kröp in, han bodde där i en kvart och en semifinalserie. En riktig profil.
En riktig slutspelslirare, om andra ord.
Ja, verkligen. Och han hade ju saker och ting för sig. Det ryktades att han till och med var inne och sanda i Frölundas spelarbås. Jag vet inte om det stämmer, men ja, det är inte helt otänkbart i alla fall.
Vem är närmst Jonathan Granström i nuvarande SHL, skulle du säga?
Det är väl kanske en sån som Emil Sylvegård som ändå tog rygg lite på Jonathan Granström i Luleå och spelar dem tillsammans. Det är väl den spelaren som jag tänker är en Jonathan Granström. Men jag saknar den typen av spelare. Jag saknar Jonathan Granström och ja, jag vet ju på något sätt vad han går igenom och förstår att det är tufft. Men en älskvärd spelare för hela SHL och framförallt om man hade honom i sitt eget lag såklart.
Förra veckans stora snackis var ju när Björn Hellqvist helt öppet i media deklarerade att han var intresserad av att ta över Leksand inför nästa säsong. Och det snacket har väl egentligen rullat vidare här under denna veckan också. Björn Hellqvist, han gav väl någon intervju här i Örnsköldsviks Allehanda eller någon av mittmedia tidningarna gav han i alla fall någon intervju här i början av förra veckan och spädde väl på det lite grann att det här är det folk fortsätter att prata om även nu.
Och han var ju totalt oförstående till att Modo-supporterna tyckte att han hade pissat på föreningen med de uttalanden han tidigare gjorde. Och nu måste jag säga, nu ser du, nu kommer jag ta av mig hatten som du ser. Det här tyckte jag att Björn, missförstår mig rätt nu, det tyckte han skötte snyggt på det sättet att han gör ju allt för att ta sig iväg från Modo. Det är ju det, han har ju ett mission. Men nu la han ju upp det ganska, alltså... Uttalandena var lite inlindat på ett ganska bra sätt, men han gjorde sig än mer omöjlig och det vet han ju själv med de uttalanden han gjorde.
Det som jag känner är ju att nu började väl liksom folk tröttna även i kanske Leksandsleden och vad tänker styrelsen och så vidare. Alltså Björn Hellqvist, så som han har betett sig under de här dryga 2 veckorna, alltså det känns inte som att han kommer närmare det här jobbet i Leksand även om han gör sig mer och mer omöjlig i Modo.
Men alltså hockeyvärlden är ju den kanske den största sandlådan som finns. Hur många ledare har man inte tänkt om det här? Jag tänker framförallt på ledare. Har man tänkt så här, han kommer ju aldrig få något jobb någonsin. Jaha, vips så dyker han upp. Jag tänker en sån som Andreas Johansson till exempel fick sparken från Färjestad, fick sparken från HV71. Pang, boom, 3-årskontrakt i Modo. Menar, alltså det finns alltid en andra chans. Och i Björn Hellqvists fall här, han kommer alltid kunna säga Fredrik Glader, det var ju en trött sportchef, jag fick göra allting. Och Widerbro, ja men han var ju så himla kåt på att ta all makt och han skulle ta åt sig äran och det gick inte att jobba med dem, jag fick göra allt. Och så tänker alla, aha, okej, var det så det var? Så tar man Björn Hellqvists parti.
Ja, men lite så är det faktiskt. Det är intressant det du säger här med till exempel Andreas Johansson. Jag kom faktiskt att tänka på det också. En sån som Stefan Nyman som ändå fick ta emot en hel del skit efter sina sessioner. Först i Södertälje och sen så var det Malmö där det kanske inte kändes helt rumsrent allt som pågick med Hugo Stenbeck. Anders Olsson var vd, han är ju numera vd i AIK Hockey, har ett nytt jobb där. Stefan Nyman är ju ansedd som kanske en av Sveriges absolut bästa försvarstränare. Var jättebra i Djurgården, fick nytt jobb i Lugano och är nu ny assisterande tränare i HV71. Det är ju ingen som kommer ihåg om det var eller osade något skandalöst i typ Malmö.
Nej, men så är det ju. Men det som är som man måste klargöra med det här, om jag säger att att det var smarta uttalande, han gör ju allt för att ta sig därifrån. Det som är, hade det varit att han har skrivit på ett kontrakt för 2 år sedan och Fredrik Glader hade kommit in under den här tiden och det hade varit en friktion mellan han och sportchefen att det går inte att samarbeta. Jag hade då förstått att okej, jag känner då tränaren, det funkar inte samarbete, jag måste lämna för Modos bästa eller för det här lagets bästa. Men när han skrev på kontraktet, det var väl i februari, januari, februari?
13 januari vill jag få det till att det var.
Ja, 13 januari. Vem var sportchef då?
Ja, det var ju Fredrik Glader, han kom in i höstas.
Ja, vem var vd?
Johan Widerbro.
Ja, och samma personer där nu. Och har läget förändrats? Jo, men hela laget har försvunnit. Ja, det har han helt rätt i. Men vad hade han förväntat sig, Björn Hellqvist?
Nej, alltså det vet inte jag. Han hade väl förväntat sig att han var så säker på att han skulle ta upp det här laget för att han har lyckats med det tidigare när han har varit år 2 i sina klubbar och fått jobba med det materialet över tid. Så tror jag att han var så pass säker på att jag kommer ta upp det här laget så jag kommer sitta på 3-årigt SHL-kontrakt.
Ja, jo, men det hade han ju kunnat gjort med Brynäs som han hade velat där 13 januari. Då var ju redan Brynäs ute efter honom. Oddsen på att Modo skulle gått upp om det hade blivit en full säsong skulle det varit 20% då. 20% att de gick upp och 20% att de skulle förlorat ett kval mot Björklöven, eventuellt Timrå och då Leksand i så fall.
Ja, det är klart att chansen hade ju inte varit, ja, den hade kanske varit större än 20% att gå upp, tror jag i alla fall. Men ja, kanske inte så mycket mer ändå, så att det är klart att skillnaden blev att han inte riktigt fick chansen att göra det. Då kan jag ju tycka att då borde det kanske bubbla ännu mer av revansch och få vara med och leda det vidare, för att han har en out om ett år och hade kunnat hoppa på någonting då.
Ja, och jag, Fredrik Glader, han kan vara klappkass, han kan vara världens sämsta Widerbro, han kan vara världens sämsta vd. Men de här personerna var ju där när Björn signade kontraktet. Det är just det som gör att det har inte gjort några drastiska förändringar. Det är inte en sportchef, en vd, ingen har bytts sedan han signade kontraktet. Därför tycker jag han beter sig svinigt. Och jag menar, Leksands styrelse, där sitter det väl folk i näringslivet. De måste ju undra, tänk om det där var näringslivet. Hur reagerar man då? Vad händer då?
Och det tror jag, exakt det du säger nu, det tror jag är det som händer i Leksand lite grann, att de drar öronen till sig lite grann, för att alltså att ha en ledare, vad händer om Björn tappar energin om ett eller två år i Leksand? Låt säga att de skulle åka ur SHL, vilket de skulle kunna göra. Jag tror inte de gör det, men de kan ju faktiskt göra det. Och vad skulle hända då? Skulle han tappa energin och sätta dem i sticket då, eller vad skulle ske då?
Nej, exakt. Och när du skickade ut frågan så ställde Bertil Örjestad den frågan alla ställer sig just nu. Hur slutar det mellan Hellqvist och Modo? Vilka summor kan Modo kräva av Leksand?
Hur slutar det? Alltså, intressant fråga såklart. Det kommer att sluta med att han kommer absolut inte träna Modo. Det är en sak som vi kan slå fast det utan att vara någon raketforskare överhuvudtaget. Han kommer absolut inte träna dem, eller vad säger du?
Nej, alltså jag har jättemycket respekt för alla vaktmästare som åker och fixar isen och i arenorna. Men jag kan säga att vaktmästaren i, vad heter arenan där uppe nu? Är det Fjällräven Center?
Ja, vad heter den? Fjällräven Center heter
den. Är den fortsatt? Ja, den heter ju, ja, den heter massa. Den heter Swedbank Arena.
Och Nya Kempehallen heter den.
Ja, precis. Nya Kempis, ja. Men vaktmästaren på Kempis, den Nya Kempis, han skulle göra ett bättre jobb som tränare för Modo nästa år än Björn Hellqvist gjorde. För att han har inget förtroende hos supportrarna. Jag tror inte att han kommer att ha förtroende hos spelarna heller. Han kommer inte kunna trycka på en knapp och bara få, och nu ska jag vara tränare i Modo och få energin. Så det, ja, det, alla sitter ju en pissits helt enkelt.
Men det märkliga är ju att det laget som finns kvar, om vi tittar på Sylvander, vi tittar på Häggström, Olhaver, Filip Svenningsson, där är ju hur många spelare kvar som helst i laget rent procentuellt som är så kallade Björn Hellqvist-spelare som någonstans
Olsson,
ändå
Sebastian
är dittagna av honom.
Sebastian, inte att han är dittagen av honom.
Ja, det är definitivt en sån spelare.
Det är en Björn Hellqvist-spelare, tänker man, som Björn Hellqvist skulle kunna ta och utveckla till nästa steg.
Ja, men så är det. Nu tror jag inte Björn Hellqvist var speciellt inblandad i Sebastian Olsson.
Nej.
Jag har förstått att det var en affär som gick väldigt snabbt, men han är absolut en spelare som Björn Hellqvist gillar.
Men vad, den frågan då som Bertil ställer, vilka summor kan Modo kräva av Leksand? Kommer den styrelsen i Leksand säga så här, ja, den här personen, den vi betalar pengar för?
Nej, alltså det är ju det som är den stora frågan. Du var ju inne på förra veckan att det skulle kosta en fallskärm, och då pratar vi 6 miljoner. Det är naturligtvis bara ett första bud som du var inne på då. Men jag tycker att en summa som är rimlig är att säga att ni får betala typ 1,5 miljon plus lönen vi har betalt Björn sedan den 13 januari då det nya kontraktet skrevs på.
Men det kommer ju aldrig hända, för att jag kan tänka mig att det är ju redan i styrelsen i Leksand, så är det väl folk som har sagt att det här betalar vi inte en krona för. Jättebra om vi får någon som tränar, men det här ska inte betalas, det får inte kosta någonting ungefär.
Nej, men Björn Hellqvist var ju tydlig med första uttalandet han gjorde, var han ju väldigt tydlig, och det sa han till och med till mig när jag pratade med honom, att ska detta ske så ska Modo få betalt.
Ja.
Och är inte någon i Leksand beredd att betala för att köpa ut honom, så är det ju ingen fråga längre, utan då kommer han ju sitta på kontraktet i Modo och inte träna Leksand. De måste ju betala ut honom.
Vi kan i alla fall konstatera att Modo sitter på Svarte Petter, vad som än händer.
Ja, det kan man lugnt säga. Men vad kan Modo ha för lösning? Om det och nu när vi utgår ju rakt av från att Björn inte kommer stå i båset. Vad är Modos lösning? Tommy Samuelsson vet jag att Pelle Hägglund, Björnfotsviks, alla han har spekulerat lite om. Jag är inte helt säker på att Tommy är den mannen som ska leda Modo.
Jag har inget namn på rak arm där bara att slänga fram, men jag hyser ju en enormt stor respekt för Tommy Samuelsson, och jag tror väl att Modo är ute efter ett namn på tränarsidan. Att jag tror det är väldigt viktigt för Modo att man får in en profil, ett starkt namn, än att man kanske vågar chansa med något oprövat.
inget internt inom klubben. Det finns ju ändå rätt så starka folk redan inom klubben. En sån som Urban Omark finns ju till exempel inom klubben.
Spännande. Jag har ju hört jättemycket gott om en sån som Per Styf. Per Styf har ju faktiskt varit head coach i en match i Modo när Andreas Johansson fick sparken innan... Det var ju Per Bäck.
Pelle Bäckman.
Ja, Pelle Bäckman. Kan det bli Pelle Bäckman som kommer in då?
Det kan vi väl utesluta rätt så hårt. Alltså jag håller inte det som helt stängt för att det finns någon form av intern lösning.
Nej, och jag säger inte emot det där. Det kan vara nog så spännande med att ta namn underifrån. Alltså jag menar, varför inte? Omark, Styf, alltså det finns ju...
Glader själv har ju stått i båset för ett SM-guldlag i SDHL. Han är väl inte aktuell för det. Jag tror han trivs rätt bra med att vara sportchef faktiskt.
Ja, nej, jag tror att var sportchef i Modo när de sökte den tjänsten. Där, jag tror inte att han har rätt mycket på sitt bord, tror jag, Glader där. Och just nära samarbete med Widerbro där. Men nej, den tränar, jag tycker inte han ska ner i båset. Det är bättre att fokusera på att värva spelare.
Men en annan intressant sak är ju, där finns ju en målvakt som Fredrik Glader och Björn...
Bartoszak!
Så går kanske ramsan. Jag tror inte Modo-fansen kommer att sjunga den speciellt mycket mer om de någonsin har gjort det. Men Björn Hellqvist blev ju väldigt förtjust i honom under den tiden han var där. Hyllade honom ganska skarpt när jag pratade med honom också. Nu vet jag att Björn Hellqvist gillade Bartoszak jättemycket när han var i Modo och... Han har ju nu rekommenderat Leksands klubbledning att det är en målvakt som ni borde titta på. Och detta är alltså under tiden som Björn Hellqvist fortfarande är anställd av Modo. Bartoszak, ska vi säga att han har ju inte längre något kontrakt med Modo. Utan det går ju ut till kommande säsong. Ja, hur ser vi på det agerandet? Jag kan väl tycka att det är väldigt grisigt.
Ja, minst sagt. Ja, alltså det är ju där allt strimma av hopp. Och liksom att det går att lösa Hellqvist-relationen med Modo går att lösa. Jag menar, om han då flörtar med Leksand och för att ta med sig Bartoszak, då är det klart att det är ohållbart. Jag tror att Modo-supporten, det är en våt dröm för dem att ha kvar Bartoszak. Men de inser ju också att den typen av målvakt kommer ju spela i ligor högre upp. Om det är så KL eller den tyska ligan, schweiziska ligan, tjeckiska eller SHL för den delen. Men att om man skulle gå då med Björn Hellqvist till Leksand, det skulle ta hus i helvete, herregud.
Ja, men rent inledningsvis här direkt när säsongen till slut så hörde jag i alla fall att Modo hade ganska positiva samtal med just Bartoszak, att var det någon man skulle lägga pengar på så var det att få en fortsättning på honom. De fick ju ändå honom att trivas väldigt bra i Örnsköldsvik och de tog hand om honom väldigt bra och familjen och hela köret, så att inledningsvis så tror jag inte det var helt omöjligt, men när han ser vad han har för alternativ, det är ju en väldigt meriterad herre, så kanske han nog hellre överväger att ta någonting sånt.
Men det vore ju höjden av svinighet alltså, om Hellqvist går dit och tar med sig Bartoszak. Men det är klart, Thomas Johansson, han var ju tydlig med att säga nej, vi är inte intresserade av honom. För han sitter ju på Janne Jovonen, så Thomas Johansson då, general manager i Leksand, han vore ju... Det vore hål i huvudet om man sa, ja men det är klart vi inte ser av Bartoszak. Så funkar det ju.
Ja, nej, men alltså de måste ju försöka få ut Janne Jovonen från det kontraktet först. Och sen så vet inte jag om de kanske har någon form av målsättning att kanske få in Jonas Enroth och kanske få honom för ett reapris. Om det nu är så att Örebro inte vill ha honom i slutändan. Då kanske, det är inte så att Patrik Bartoszak är den enda som de sitter och bollar med när det gäller målvaktsnamn.
Men du, att vara toppspelare i Leksand, då riskerar man att bli ordentligt slaktad. Det har vi fått erfara den här veckan i alla fall.
Ja, i alla fall från en före detta tränare som... Jag kan ju personligen inte alls begripa vad han har att tjäna på att gå runt och svinga på det sättet mot tidigare spelare.
Alltså Roger Melin då, han gick ju ut i Hockeypuls och alltså han har ju öst på tammetusan. Det är ju... saknar något motstycke av en tränare och har sågat så många i tidigare lag. Indirekt har han ju sågat Thomas, eller han har ju kritiserat Thomas Johansson och statistiken Petter Karnebro.
Ja, det har han ju absolut gjort.
Han har ju kritiserat Spencer Abbott, det var ju kanske den grövsta. Han har ju Ahnelöv, Fransson, Zackrisson,
då måste han ju ha haft chansen att göra någonting åt det här under resans gång. Jag menar, Roger Melin fick ju inte sparken förrän i februari.
Men det är ganska roligt då. Då tycker man ju så här, ja, men då går man in och tittar på istiderna från då seriestart fram till den 3 februari när han då sa upp sig. Kollar man på backarnas istid. Ja, det är ju Mattias Karlsson då som kom in under säsongen efter skada som hade mest. Sen var det Johan Fransson på 21 minuter och därefter var det Jonas Ahnelöv på nästan 19 minuter. Ja, men det är sådana sågat. Och då tänker man, forwardsmässigt att han ändå sågar Spencer Abbott och Zachrisson. Ja, men Spencer Abbott, näst mest istids av forwards. Patrik Zachrisson, tredje mest istids av forward. Om de nu var så jävla dåligt tränade, då behöver vi inte spela dem så mycket. Om
de var så dåliga. Han försökte spela igång dem då.
Ja, men det, om de var så dåliga, alltså då, om de var så dåligt tränade, då är det bara att sätta dem. Nu spelar ni inte på 2 veckor. Det är ju liksom, ni har kommit oförberedda, om det nu var så. Jag tvivlar ju på att en sån som Zachrisson, Fransson, Ahnelöv, alltså att det är professionella. Spencer Abbott har jag ingen relation med whatsoever, så att jag kan inte verkligen säga för eller emot det Roger säger.
Men vad hade egentligen alternativet varit för Roger då? Alltså jag menar, det är ju inte så att Leksand satt på den fetaste truppen av alla. De hade skador på till exempel en sån som Åhman som kom in. Han var ju bäst i J20-laget. Ja, Marcus Karlberg hade väl inte måttet.
Johan, varför blir det en förändring då när det kommer in en ny röst, en ny tränare som sätter... Varför blir det en skillnad när Uffe Samuelsson kommer in? Varför gör då Spencer Abbott? Var det 11 poäng på 10 matcher? Eller
ja, han gjorde jättebra där i slutet.
Men varför höjer sig den spelaren när det kommer in en ny tränare? Det kan man ju fråga sig.
Ja, det är ju väldigt befogad fråga. Men det är väl kanske för att det kanske finns lite mer power i en sån som Ulf Samuelsson. Kan jag ju tänka mig att Roger Melin har ju känts ganska less på det här under hela hösten.
Ja, men skulle vi gå tillbaka och lyssna på avsnitt 4 av den här podden så var väl vi redan där och kritiserade Roger Melin för att ja, det kändes energilöst och han kritiserade spelare och sådana saker. Jag menar, hade Roger Melin haft den energin som han haft i Hockeypuls i båset där, då hade det kunnat varit en härlig säsong uppe i Leksand.
Ja, med all säkerhet. Men ja, det jag fortfarande inte begriper är vad Roger Melin har att tjäna på att göra detta. Alltså, varför gör han det? Jag menar, Roger Melin, vad är han, någon form av senior advisor? Nu, eller vad är det han gör?
Ja, han skulle ju kunna bara, alltså det funkade inte i Leksand. De klarade sig kvar. De får spela SHL nästa säsong. Jag tog upp laget, jag går vidare som, ja men lite, skulle kunna vara lite king shit. Nu är det ju, känns det ju bara nästan pinsamt faktiskt. Och Google är min bästa vän. Jo, men efter att han fick lämna Brynäs då. Ja, men då hängde han ut Kevin Clark och Jesper Jensen på samma sätt. Så att det är inte första gången han hänger ut spelare. Så att, nej, jag gillar det inte. För att, vänd på det steken, hade det varit en spelare som går ut och sågar en tränare. Om du skulle fråga många spelare i Leksand så tror jag de hade kunnat kritisera Roger ganska hårt för att inte jobba så mycket med video, jobba mycket med feedback och sådana saker. Och kanske inte haft den energin. Men det gör ju inte spelare såklart, eller Thomas Johansson för den delen som sportchef.
Nej, men det är väl kanske det som är grejen, att de är ju liksom inne i bubblan på ett annat sätt och Roger är ju lite utanför, så han har ju egentligen ingenting att förlora, men han har ju heller ingenting att tjäna på att göra på det här sättet, mer än att, jag menar, jag får ju känslan att han och Thomas Johansson har väl haft en bra relation hela vägen sedan Linköpingstiden, och jag begriper som sagt inte vad han har att tjäna på det.
Men det har ju varit en stor snackis när de skickade ut frågan. Linnea Gertsson, Henrik Andersson, Kalle Schultz, August Sundstedt och Anneli Sandelin Blomqvist, tack för vykortet förresten. Alla är väldigt intresserade just den delen. En del tycker ju att det är uppfriskande med en tränare som säger vad han tycker och tänker.
Ja, men ja, uppfriskande, ja, men då ska det ju vara, det är ett helt orimligt läge det kommer i. Det finns ju liksom ingen substans i att gå ut och vräka ur sig det här och nu, flera månader senare. Det är det jag inte begriper. Så speciellt uppfriskande tycker inte jag det i alla fall.
Nej, då är det en total diss på den då. Men du, en diss är ju inte på Liss.
Nej, på Liss är det ingen diss, för att han har skrivit på ett nytt avtal med Björklöven och det är verkligen ingen diss heller på Björklöven-fansens engagemang. De öppnade upp den här supporterspelaren i helgen, tror det var i fredags, och fick alltså in 300 000 plus på typ ett dygn.
Ja, det gör mig så otroligt glad, sådana där saker, att det finns ett sånt engagemang från supportrar som ställer upp och swishar in och stöttar laget i sitt hjärta för att de ska kunna då behålla i det här fallet en spelare. Det är jäkligt imponerande.
Och detta kommer efter att Björklöven-fansen har haft ett otroligt engagemang redan i samband med kvalmatcherna och bara öst på sådana där soffbiljetter som Björklöven lanserade när det inte blev fler kvalmatcher mot Modo. Så att de har ju fått in hur mycket pengar som helst med hjälp av sina fans. Alltså engagemanget kring Björklöven är enormt och jag bara lyfter på hatten för hur engagerade de är i de här tiderna. Det finns folk som förlorar jobben och man kanske behöver avsätta pengar till annat. Att man går in med så stora summor till sin älskade klubb, det är jäkligt fantastiskt.
Du är nästan rörd faktiskt.
Nej, men jag tycker det är jäkligt häftigt. Alltså jag kan bara jämföra med vad jag ser i andra forum och sådär. Att man, det är svårt att få in pengar i Leksand, Björklöven, Brynäs och de här. De är väl ganska självgående, många supportrar, men AIK har också haft en bra insamling. Men jag ser ändå på många ställen att det är svårt att få folk att börja putta in pengar. Man ser att det finns de som tycker spelarna tjänar ju så bra och så vidare. Men att putta in så mycket pengar till en klubb efter att man verkligen har blivit pissad på av den här jävla virussjukdomen. Att säsongen fick ställas in.
Ja.
Det är strångt. Att man tar sig samman på det sättet och knyter näven.
Men vad har Kent att röra sig med? Får han förlängt med några av stjärnspelarna då? Jag menar, det var ju en meriterad trupp nu. Canära gick ju till Oskarshamn, men får han behålla spetsen som han satt på den här säsongen?
Ja, nej, men Cooper kan vi ju räkna med att han är förlorad, men de har väl ändå ganska bra att ha att röra sig med där uppe i laget någonstans. De fick ju förlängt med Adam Plant som de plockade in från Västervik. Kommer säkert utvecklas ännu mer. Delort hör jag att det kommer säkert förlängas där också. Och du har ju spelare att utveckla. Till exempel har det här Herman Aktell, en sån spelare som man kan få ut mycket mer av. Där är spelare som kommer att växa. Tittar man bland forward så är det ju, har de ändå fått behålla Alexander Wiklund, Fredan Andersson och Selin och så nu Ulle Liss, Pontus Andreas som kommer att bli bättre. Sen hör jag till exempel att Hutchings och Crandall är det hårda förhandlingar med, att det finns en ganska stor chans att man kan behålla dem. Och då har man ju ett bra lag. Axel Uttersson är kvar, kan vara med från start nu. Vi vet hur bra han var när han fick spela hela säsongen. Så att de kommer absolut inte få ett skitlag. Och Björklöven får ju i princip samma medel att röra sig med. Och att de är attraktiva nu med tanke på att de har gått så bra. Och att spelare ser att det är ett ställe man tar steg på.
Ja, och som vi varit inne på flera gånger. Man behöver inte kommande säsong slå ut ett SHL-lag för att gå upp heller.
Nej, men så är det. Och man behöver kanske inte ha den fetaste truppen från start. För tittar man tillbaka hur de jobbade säsongen som gick så började de ju med ganska tunn trupp. Och sen så plockade de in Zach Palmqvist, Wessel, Weigel, Ulle Liss under resans gång. Axel Uttersson kom ju också in under resans gång. Man undrar ju till slut, var ska alla de här spela?
Och de fick ihop det ändå liksom.
Ja, de plockar in någon spelare i månaden hela tiden, byggde vidare från det. Och det tror jag kan ske kommande säsong. För de bara flyter grejerna igen och får in en bra tränare så kommer det säkert lösa sig längs vägen. De blir definitivt att räkna med i toppen.
Vid Centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil,
dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Men du, förresten, jag har faktiskt en annan grej som inte alls rör Björklöven men som rör ett SHL-lag som jag följer väldigt nära som är på väg att förstärka sitt lag med en spelare som har en hel del allsvensk rutin. Och det är faktiskt Malmö som är på väg att förstärka och hitta en center till nästa säsong. En doldis får man säga. Viktor Backman, har du någon aning om vem det är?
Definitivt. Jag har varit i den schweiziska ligan i Kusnacht i B-ligan, vilket är ett renordnat farmalag till Zürich. Viktor Backman, roligt att du nämner det faktiskt. Han var uppe i fjol, inte den här säsongen som var, men säsongen dessförinnan i Zürich. Jag tror han gjorde 11-12 poäng på 16 matcher. Fick gå in och spela powerplay och gjorde det skitbra rent ut sagt i de matcherna. Sen finns det ju regler i den schweiziska ligan. Man får bara 4 importer, vilket har gjort det svårt för honom. Men Det är jag tror stenhårt på den här spelaren. Tredje center kanske, andra på sikt, andra center. Bra fart på skridskorna. Grymt handledsskott. På träning, du kan se honom på träning. Och han bara, det här är toppspelare i SHL. Sen har han inte över tid kanske fått ihop det på matcher på samma sätt. Men då om Fagervall lyckas jobba med den här spelaren och utveckla honom, så tror jag att Malmö har en... Vad jag kan förmoda, ett billigt centralternativ som skulle kunna gå så högt upp som andra center faktiskt.
Ja, för ser man hur de tänker bygga laget, så är ju de ska ju in en ersättare för Händemark som första center. Patrik Westerholm finns att tillgå. Sen är det ju tredje centern de vill lyfta in då. De vill kanske köra Axel Wemmenborn / Kristoffer Forsberg som någonstans i fjärde. Och de vill ju hitta ett billigare alternativ än Jesper Jensen, som kanske inte var speciellt bra och speciellt prisvärd under säsongen som gick.
Men ska jag slå fast då att Backman kommer vara bättre än Jesper Jensen var den gångna säsongen. Om det är i alla fall en måttstock på någonting. Nu tycker inte jag att Jesper Jensen har haft en nedgående trend under många år. Men det är ändå en hyfsad SHL-spelare, och Backman kommer vara bättre än Jensen var.
Jag tittade faktiskt tillbaka lite när jag fick reda på det här med Viktor Backman. Jag kunde inte jättemycket om honom. Jag vet att han har varit inne och haft en hel del skador, lite hjärnskakningar och så vidare. Inte haft så många fulla säsonger. Men jag tittar tillbaka på hans bästa säsong i Superelite. Då var han etta i hela Superelites poängliga i Frölunda. Och två och tre just den säsongen var ju Patrik och Pontus Westerholm. Så i så fall så kommer de alltså ha ettan, tvåan och trean under en säsong i Superelit. Och det vet jag faktiskt, att tittar man tillbaka alla Superelit-säsonger så är det faktiskt...
Jag älskar, nu har du sett på Elite Prospect hela dagen alltså. Helt underbart.
Ja, men visst är det. Alltså man tittar tillbaka på de spelarna, så har de faktiskt haft ganska bra karriärer, de som har varit uppe i toppen av Superelit genom åren.
Ja, men så är det ju. Och det, jag menar, gör man poäng på, alltså, i Superelit, Hockeyettan, Hockeyallsvenskan, då, alltså, är du en poänggörare så kan du, lyckas du etablera dig på en nivå högre upp, så kommer du göra poäng där också. Så att, smart värvning till ett förhåll, vad jag kan tänka mig, en rimlig peng också av Malmö.
Ja, jag tror det kan handla om någonstans mellan kanske 60 och 65 i månaden någonstans för sån spelare. Då är vi långt under snittet för vad en spelare tjänar i SHL. Och kan de göra en sån spelare till 3D-center, vad kan du få i poängväg av honom? 17-20 poäng om de har lite flyt?
Ja, jag tänkte säga bortåt norr om 22 poäng säger att han kommer landa på den här säsongen. Vilket jag tycker, jag tror på Backman, ska jag säga. Men du, för de 60-70 tusen där, då får man ingen Joel Lassinant i alla fall. Det har vi ju, det är tydligt när Luleå då, ja, verkar släppa sin stjärnmålvakt.
Ja, Luleå har ju någonstans bestämt sig för att det är David Rautio och supertalangen Jesper Wallstedt de ska gå med. Och det kan man ju tycka att det är ganska friskt vågat, men någonstans David Rautio är väl ändå ganska så pålitlig, får man säga. Och kan man få ett utfall på Wallstedt som kanske HV71 fick i Hugo Alnefelt den här säsongen som gick, så är det väl ett väldigt prisvärt alternativ för Luleå Hockey.
Ja, det tycker jag definitivt. Alltså, Joel Lassinantti över tid har ju varit fenomenal. Samtidigt tror jag också att i de här tiderna ska man spara in någonstans. Så Rautio, Wallstedt, du kan vinna ett guld med David Rautio. Är helt övertygad om det. Med Luleås försvar som han radar upp i match efter match, konsekventa spel, så kan du vinna ett guld med David Rautio. En underskattad målvakt. Så att det är ju tråkigt på något sätt att säga att Joel Lassinantti är ju nästan lite av en personlig favorit bland målvakterna, men det är faktiskt en spelare som Luleå kan avvara, skulle jag säga.
Och skulle de nu avvara, vilket de då har planer på att göra, så är det ju en ganska stor kostnadsbesparing man gör i sin trupp på en sån spelare. Vad jag hörde så ligger hans lön uppe på 240 000 i månaden. Räknar man lite snabbt på det så är det alltså 2,8 miljoner på 12 månader plus sociala avgifter. Då är vi uppe på kring 4 miljoner i en kostnadsbesparing. Jesper Wallstedt kliver in på ett rookie-kontrakt och har strax över 20 000 i månaden. Så det blir ju en avsevärd skillnad i kostnad på målvakter den här säsongen som kommer för Luleå. Och det är ju kanske den besparingen som är nödvändig för Luleå Hockey att göra till kommande säsong.
Ja, utan att man egentligen får ett sämre lag, även om Lassinantti är en grym målvakt. Men varför Lassinantti, det är inte så att Luleå har valt att plocka bort honom, utan han måste ju haft någonting klart i Hockey Europa.
Ja, men så är det ju faktiskt att... Han har ju tidigt aviserat till Luleå Hockeys sportschefer då, Ulf Engman och Stefan Skugga Nilsson, att jag drar vidare, och det har ju inte han sagt för att han inte har haft någonting att gå på. Och vad jag hörde så hade han ett färdigt avtal med ryska klubben längst bort i öster, Admiral Vladivostok, som har aviserat att de inte kommer att vara med denna säsongen i KHL. Och det är ju tråkigt, det är ju att han äntligen får ett KHL-kontrakt, men att det skiter sig så att säga.
Ja, det är ju fruktansvärt tufft såklart. Nu är jag av den bestämda åsikten att Lassinantti har över tid visat så pass mycket så han kommer få något annat kontrakt i KHL. Men det är ändå en oviss tid att med det som händer runt om i världen att sitta utan kontrakt. Det är ju inte önskvärt. Och så kan jag säga att flera SHL-spelare som säkert haft bud på bordet som har tackat nej. Jag tänker en sån som Per Åslund i Färjestad som har haft bud från Färjestad som de inte har varit nöjda med, han och hans representant. Vilket, ja, det står man ju fri att tycka vad man vill om. Jag säger ingenting om det. Men nu med tanke på det som har hänt så är ju, ska man dra ner lönerna, kan du inte dra ner lönerna på den befintliga truppen, då måste du ju, de spelarna du signar, de måste du få till en billigare peng.
Ja, men så är det, och det är Luleå lyckas så himla bra med här, att man gör en ganska liten förändring bakom sitt starka försvar och ändå inte får någon större skillnad. Det kan ju bli ett jätteuppstepp för Jesper Wallstedt, och han kanske kan vara en billig lösning som etta och få ha David Rautio som mentor. För vi ska ändå komma ihåg att bakom Rautio har det ändå varit ganska starka målvakter genom åren som har kommit fram.
Så är det ju. Nej, men jag säger det. Det är en underskattad målvakt. Så att, jag tror på Luleås målvaktspar, även om jag håller Lassinantti väldigt, väldigt högt. Lassinantti får man ändå säga, han är en trotjänare i Luleå, varit där många år. Och när man ändå är inne på trotjänare, Martin Törnberg är ju en sån. Och nu ser jag när du är då drar sig det i ögonbrynet när du rasar lite, när du blir arg. Bara jag nämnde Törnberg så började jag rycka i ögonbrynet på det.
Nej, jag såg hans uttalande. Det var väl Aftonbladet som gjorde något snack med honom här i veckan som gick. Och han, jag vet inte vad han sa rent ordagrant, om HV hade utnyttjat honom, eller vad var det han sa?
Ja, men han använde ordet utnyttjat honom. Det var det han använde i textform som Hans Abrahamsson skrev, vår skickliga kollega på Aftonbladet.
Ja, nej, men alltså jag kan inte begripa hur han kan säga så. Alltså, först och främst ska vi göra klart att Martin Törnberg är ju, han är ju legend i HV71 och nummer 10 kanske till och med ska upp i taket genom att hylla både honom och hans pappa kanske. Men att han uttalar sig som att HV71 har utnyttjat honom, det har jag svårt att köpa, för att jag menar, efter sin poängbästa säsong i HV så drog han till Ryssland och tjänade degen kanske under sina bästa år av karriären. Han kom tillbaka, fick ett bra avtal. Skrev ett nytt tvåårskontrakt i slutet av 2017, och då kan vi ju anta att han har tjänat rätt bra. Jag menar, det var då samma vår, bara ett halvår tidigare, som han och Simon Önerud hade haft ett bra slutspel, skickat in det avgörande målet. Jag kan inte förstå vad det är, på vilket sätt de skulle ha utnyttjat Martin Törnberg. Han är 36 år, han har fått spela hela vägen in till den här åldern. Jag förstår inte vad han menar riktigt. Det kanske finns någon rimlig förklaring, men jag hittar inte den.
Jag tyckte det var ett klantigt uttalande. Bara, nu ska vi inte haka upp i ett ord alltså, egentligen. Men alltså, det är klart att inte HV utnyttjar honom. Alltså, man skulle kunna hårdra det. Kollar efter guldet 2017 så har ju Martin haft en väldigt nedåtgående trend och förmodligen inte presterat utifrån vad lönen förväntat till den lönen han haft.
Jag tror i och för sig så här, att när han skrev det tvåårskontraktet så gick ju nog lönen ner ganska radikalt jämfört med den lönen han kanske fick när han kom tillbaka från Ryssland, ska vi väl kanske säga också.
Ja, men det var ju en väl tilltagen lön. Alltså det är inte så att HV är inget lag som alltså på något sätt inte liksom.
Nej, de har inte kommit med ett skambud, det har de ju absolut inte gjort.
Nej, men trotjänarna har ju genom åren tjänat bra HV71. Jag tror liksom inte att, jag menar, Davidsson, Petrasek och de här sista åren på kontrakt hade ju, de tjänar inte lite, utan de har ju någonstans, HV har betalat dem för lång och trogen tjänst också.
Ja, men precis, och det är ju det jag tycker att HV ändå har gjort här med Martin Törnberg. Han är född 83, fyller alltså 37, men om han redan har hunnit fylla 37 här under detta året, och det är väl ändå fullt rimligt kan jag tycka att HV71 väljer att nej, men nu tar vi ett steg åt sidan när kontraktet gick ut. Jag tror inte de hade haft något problem om han, låt säga att han hade haft kontrakt ett år till, ja, men vi kör det i året. Det är inte så att de bestämmer sig för att sparka honom, utan nu hittar de en lucka ut från det när han är 37 år.
Ja, Oskarsund skrev ett öppenhjärtligt, kärleksfullt, långt, långt meddelande på Facebook och någonstans, menar, han har ju bara förklarat sin kärlek och är klart att han är ledsen över att det blev som det blev. Men nej, Martin Törnberg har haft en jättefin karriär, men den har dalat såklart på grund av ålder och tappat fart och varit lite mer skadebenägen och allt det där. Men nej, HV inte utnyttjade honom. HV utnyttjade ett tillfälle och bryta med honom, vilket jag tycker var rätt tillfälle.
Men vad ska Martin Törnberg göra nu? Ska han tacka för sig? Tycker du han har ändå haft lite problem med skador? Nu spelar han väl de flesta matcherna nu under säsongen som gick. Det känns väl som han har ingenting att bevisa på att gå till en SHL-konkurrent, kan jag tycka.
Men du, vilken är den? Det fick jag en fråga från Andreas Hernvi. Vilken är den förbjudna flytten? Alltså tänk på Martin Törnberg. Vilken är den förbjudna flytten för Martin Törnberg?
Ja, det är att gå till Linköping skulle jag säga.
Ja, tänk dig det. Färjestad, Frölunda.
Ja, men jag hittar ju ingen riktig plats för en sån
Nej.
Spelare i en sån toppklubb, i alla fall som Frölunda Färjestad. Jag tror säkert Linköping hade kunnat hitta en bra roll för en sån som Martin Törnberg, men det finns ju ingen anledning för honom. Det finns ju ingen anledning för Martin Törnberg att gå och spela i Oskarshamn och ta en säsong där bara för att få en framskjuten roll och eventuellt avsluta snyggt. Han var ju utlånad till Oskarshamn en gång i tiden. Han och Tedenby började ju få fart på sina karriärer där, om du minns det.
Så det kommer ihåg. Cirkeln sluts där. Men det finns ju den som har gjort en förbjuden flytt. Micke Renberg gjorde ju mellan Luleå till Skellefteå. Då har ju aldrig det varit vad den... Kärleken finns ju inte från Luleåfansen till Renberg. Skulle det kunna bli så med Törnberg om han går till Linköping? Skulle han kunna liksom smutsa ner sitt namn då? Eller tror du supporten har förståelse för att han fick inte vara kvar, han vill spela vidare?
Ja, alltså för det första så tror jag inte Martin Törnberg gör det. Alltså det finns ju verkligen, jag tror att Martin Törnberg känner ju någonstans kanske när han får, ja, han får ta ett par djupa andetag här och så kanske han rent av lägger ner sin karriär här under sommaren och känner att det är bra och blir ihågkommen som den hjälte han faktiskt är i Jönköping, och så är det bara att skicka upp till han i taket.
Men du, den lär ju hänga fint där bredvid Stefan Liv, Petrasek, Davidsson och Stillman. Vad har vi mer?
Pelle Gustafsson, Örnskog.
Ja, det är nog fina namn som hänger där uppe. Men du, HV71, det var ju ändå ett lag, har varit under lång tid, känns som en maktfaktor. Jag kommer ihåg när jag spelade i Timrå, då var det liksom... När man skulle alla tippa tabellen, då visste man att det var Färjestad, Frölunda, Linköping och HV. Det var liksom the big four, det visste man. Nu har det kanske inte varit så på slutet, men bara, känns det inte som hockeykartan ritas om lite?
Ja, men det gör det ju nästan hela tiden. Alltså, hade någon nämnt till exempel att Växjö skulle vara med och hugga på Elias Pettersson för 10 år sedan, så hade ju inte det funnits på kartan.
Nej, men alltså jag tänker, det har gått ganska snabbt nu. Tänk, du var ju under den gångna veckan, så skrev du om Jonathan Dahlén att det hade skalats ner till 4 lag, där du skrev att det var Örebro, det var Rögle, det var Färjestad och Luleå. Att Färjestad är ett av lagen, ja, men det är liksom ett starkt lag, stark plånbok, mycket fans, topplag. Luleå, ja, men de har etablerat sig som ett topplag. Att de är där, det är liksom, det är ganska väntat. Men två lag, liksom Örebro och Rögle, hade du sagt det för 2-1 år sedan om Örebro eller 2 år sedan om Rögle, så hade man bara fnyst. Att Hockeysveriges mest eftertraktade spelare, det får man väl ändå säga att Dahlén är. Han hade väl valt mellan Skellefteå, Frölunda, HV, de här Växjö. Nu har det ritats om lite.
Ja, men det har du helt rätt i, att det blev väl så. Men jag tror Jonathan Dahlén, han känns ju som en ganska smart spelare. Han är ute efter att hitta någonstans där han får spela mycket. Han vill ju inte behöva tampas med stjärnor i till exempel Frölunda, där det ändå är tjockt i laget. De ska spela in Lucas Raymond på ett helt annat sätt i säsongen som kommer. De har riktigt vassa spelare egentligen från kedja 1 till 3. Det är ju riktigt svårt att ta sig in där. Så att jag tror han gör att han känner att, och Jonathan Dahlén känns ju inte så storstadskompatibel heller.
Nej, det där är en poäng kanske, men samtidigt så, jag kan inte liksom lockas lite av det där att den ritas om hockeykartan. Det är ändå, jag menar, Örebro, det är ett starkt hockeyfäste nu, bra, men de vill försvenska laget, de har bra ekonomi, bra fans, de är på uppgång. Rögle, känns det som de kommer etablera sig där uppe. Det är ganska intressant att det har gått så pass snabbt för klubbar att göra för riktningsförändring. Vi kan också ta Färjestad där för 4 år sedan. Det kändes som det var det tråkigaste lag att se på hela serien. Det var ju innan Pennerborn kom in där med, när de hade Leffe Karlsson som tränare. Det kändes ju supertråkigt allting. Det var defensivt, utvecklade inte spelare. Nu känns det ju, det har ju också gått snabbt att vända en organisation, precis som Örebro och Rögle.
Ja, och du, Färjestad tar ju till exempel in Olle Lyxell och Jakob Petersson, som där finns ju hur mycket potential som helst i och kanske vill spela dem högre upp. Så det har ju verkligen blivit en riktningsförändring i Färjestad på det sättet.
Men du, det kom ut ett rykte förra veckan där det stod klart, var en media som skrev att Jonathan Dahlén är klar för Örebro. Det är väl inte?
Nej, inte vad jag har förstått det, i alla fall. Jag tror att det är någon som har tagit en stor chans och mejlat in att... Att Dahlén är klar för dem, bara för att det ryktades om dem. Jag skulle nästan snarare säga att det är så här att sedan jag skrev den här artikeln om att det var 4 SHL-klubbar så tror jag att det fanns andra klubbar som till och med hörde av sig till agenten. Ah, vad fan, vad kan vi göra för att vi vill också vara med på det här, vi vill inte vara bortskalade. Så jag tror snarare så att det är fler klubbar som har blandat sig i det här när de kände att varför får inte vi vara med och leka, vad kan vi göra för honom? Men sen så är det ju ändå, Timrå är ändå Timrå för Jonathan Dahlén.
Ja, absolut.
Så att jag säger fortfarande att det är ett 50-50-läge att han ändå spelar i Timrå kontra något annat lag.
Ja, då är det ju nästan så att han redan nu kan börja hissa upp den här tröjan i taket i ja, vad heter den? Det heter inte E.ON Arena, men för mig heter den alltid E.ON Arena uppe i Timrå, där, så heter den när jag spelar där.
Vad heter den? NHK Arena heter den nu, va?
Ja, men då är hon bättre. Man får leva kvar med de gamla namnen.
Timrå liksom, Isstadion heter den. Spelade du någonting i den eller du kom efter den höjde taket?
Nej, min första säsong var i Timrå Isstadion.
Kommer du ihåg kameravinkeln i gamla Timrå Isstadion? Har du sett när Timrå gick upp i elitserien? Ja, ja. Den var jämnhöjd med ena blå linjen.
Ja, det var helt underbart. Och de hade, nej, det var tider det faktiskt. Och jag kan... På ett sätt kan man bli nostalgisk och sakna det. Såg du Linköping la upp ett klipp på Facebook där de la upp highlights från en match mot Brynäs 2001 var det, va?
Ja, 2002 tror jag till och med att det var. Alltså det går så sakta så det är helt ofattbart.
Ja, det gör det ju. Och det är ju så mycket underbara hakningar också. Det är, man blir gråtfärdig.
Ja, det var någon match, någon gammal SM-final. Alltså Pierre Hedin, hur mycket ryggsäck han hängde på Espen Knudsen i den SM-finalen 2000.
Ja, det var helt sinnessjukt. Men du, Stångebro, den hallen, den är ändå... Där var det jäkla vilket tryck det var. Då var det riktigt, riktigt drag runt Linköping. Och det var ju en sån här... Vi mötte dem i Huddinge i Hockeyallsvenskan 98-99 där. Och det var ju så här, det var ju den roligaste matchen. För det var ju kö in till hallen när man kom med bussen 2 timmar innan. Och det var på uppvärmning var hela ståplats smockfull.
Och ståplats låg ju precis uppe i höjd med taket så att allt ljud liksom bara studsade rakt ner på isen på något sätt, va?
Ja, Stångebro, där är jag fina minnen. Jag gjorde mitt första elitseriemål hette det och mitt första slutspelsmål också i Linköping. Jag älskar Stångebro.
Ja, men vi tar och hoppar på frågor. Det har ju kommit en hel del frågor här som vi redan har haft uppe på ett eller annat sätt och lyft upp rätt många frågor här som har kommit in från folk angående Roger Melin framförallt. Men vi tar en från Fredrik Nilsson som han har en till mig och en till dig. Om vi börjar med den till dig. Var det självklart för dig att hoppa på Simo-tåget? Hade du något annat i åtanke redan under din karriär?
Ja, jo, det hade. Jag var väldigt mån om att försöka ha ett... positivt liksom CV eller positivt runt omkring mig och hade väldigt bra kontakt med mycket företag i Karlstad där jag bor och var faktiskt erbjuden ett jobb inom i näringslivet här, men då hörde Simon av sig och med tanke på hur jag mådde på den tiden också så var det ganska bra läge att smyga igång lite med lite TV-jobb och så, men det är klart jag var väldigt inriktad mot media. Jag skrev ju dels kröniker i Värmlands Folkblad medan jag spelade. Var ofta med på gästexpert på SVT eller på Kanal 5 eller C More när tillfälle gavs.
En följdfråga till dig. Du sa i Hockeypuls podcast här, så sa du i höstas när Adam Johansson intervjuade dig. Jag vet inte, du la locket på det. Du kanske fortfarande vill göra det. Men du sa att du var nära ett hockeyjobb under den här säsongen. Är det fortfarande locket på det jobbet eller?
Ja, det är locket på. Nej, men det är ju andra personer som har fått det jobbet. Så då, det är ju respekt mot de personerna och klubben som det i det här fallet gällde. Så att det är locket på där. Och jag trivs jättebra att få podda med dig och skriva Expressen och jobba på Simor. Så att mig blir inte av med så snabbt.
Men räkna med att den frågan kommer komma igen till nästa säsong. Jag kommer inte ge mig bara för att du säger locket på nu.
Ja, nej, precis. Men om några år kanske, då är det preskriberat. Då har ju de här personerna kanske fått sparken från klubben eller gått vidare. Då kan vi avslöja.
Ja, då tar vi det så. Fredrik Nilsson har även en fråga till mig. Och då frågan, hur nära var du en hockeykarriär? Och då ska jag säga direkt att jag har aldrig varit nära en hockeykarriär överhuvudtaget, ska jag säga. Tidigt konstaterar jag att jag absolut hade noll och ingen balans. Har väl ett ganska hyggligt bollsinne, så innebandy och fotboll och sånt har väl varit ganska hyggligt på. Men mitt stora problem när jag spelar fotboll har ju varit att jag har varit alldeles för lat. Så att jag har liksom inte pallat träna eller någonting. Så att jag ska inte göra som alla män gör, som inte blir någonting, som säger att jag var skadad. Så att jag,
nej, exakt.
det säger ju alla män som aldrig fick en elitkarriär. Det är klassikern. Men jag var skadad, så att jag kom aldrig någonstans.
Nej, de som står och skriker på sina barn på fotbollsplan eller hockeyplan eller innebanden eller något sånt där. Om jag bara inte haft den skadan, eller om jag hade orkat träna, så hade jag blivit hur bra som helst. Men några som har blivit hur bra som helst, det är ju Patrik Berglund, Dick Axelsson och Manuel Ågren. Mikael Svensson frågar då, om du bara fick skriva ett kontrakt med två av de här spelarna, vilket skulle du skriva kontrakt med då?
Ja, då hade jag ju lätt skrivit kontrakt med Manuel Ågren av dem där. För att han är yngre, kostar lite mindre. Så han hade ju varit i alla fall given för mig. Och sen hade det väl ändå utmynnat i Dick Axelsson. Jag tycker ändå att han är så skicklig och jag ska inte säga att han har mer år kvar i kroppen än vad Patrik Berglund har, men jag har ändå en bra känsla Dick Axelsson, hur bra han är i slutspel och så vidare. Han trivs att spela i Stockholm och men hade jag bara fått välja så hade det varit de två och så, men jag vet ju att de vill ha kvar alla tre och det finns ju möjlighet att få kvar alla tre också.
Jag hade signat Ågren med just den farten som han står för. Och precis som du sa så hade jag nog försökt förlänga med Dick Axelsson, som ändå är mer liksom en entertainer. Det finns mer X-faktor kring honom.
En fråga som kommer från Andreas Hernvi som ställer frågan, jag vet inte vem av oss som ska svara på den, men jag skickar den till dig. Vad skulle kosta klubbarna mest, en inställd säsong eller spel inför tomma läktare?
Ja, nej, det här är ju, jag kan faktiskt inte svara på de här frågorna, för det är liksom så här, det är långt över min kompetensnivå. Jag kan liksom bedöma tacklingar och spelare och såna, men när det kommer liksom ettor och nollor, ekonomi och alltså såna, så jag,
och det här med, men en hypotes på den frågan är väl ändå att det skulle väl kosta klubbarna mer med en inställd säsong om de hade fått ha alla kontrakt och man hade varit tvungen att betala dem. Jag menar, hade du fått en säsong och fått ett tv-avtal och fått in de pengarna, så hade väl ändå den förlusten varit mindre?
Ja, förmodligen. Men också till vilket pris, du vet, så här, spela inför tomma läktare. Jag vet inte liksom.
Nej, det är ju skittråkigt.
Det är ju två dåliga alternativ,
båda två ju.
Så är det ju. Men vi rullar vidare. Ahlstrand här, han är Modo-supporter. Jag ser i alla fall att han har en profilbild med Modo. Var spelar Ludvig Blomstrand nästa år? Södertälje-stjärnan får vi väl ändå benämna honom som.
Ska vi utesluta Södertälje? Det är väl inte jag riktigt beredd att göra. Jag vet att det har ryktats mycket om Modo. Det har ryktats om Björklöven. AIK kanske vi inte ska utesluta ur bilden där heller. Han var ju grym säsongen som gick, Ludvig Blomstrand. Kan det rent av finnas ett SHL-intresse i rådande tider?
Ja, kanske. En billig security guy, alltså en billig ersättare. Absolut skulle kunna finnas. Men jag tror Södertälje, eller det känns som en AIK-värvning. Det luktar AIK på honom. De har ju fått in lite Dineros och skulle kunna nå attrahera Blomstrand.
Jag satte ihop möjliga två första kedjor i AIK. Om vi tänker Anton Holm, Fredrik Weigel och Heinerö som en första kedja. Sen har du kanske Jakob Svensson, underskattad center. Jag tror han går till SHL inför kommande säsong. Och så kanske Kim Tallberg där som en ytter i den. Och så kanske man behöver en ytter till. Då kanske det finns plats för en sån som Ludvig Blomstrand där.
Första kedjan där gick jag igång på. Weigel, Holm, Heinerö.
Ja, det är, där finns lite att gå på i den kedjan.
Ja, då kan du nog ha den bästa kedjan kanske i toppkedja i alla fall i hela hockeyallsvenskan.
Viktor Karlsson skickar in en fråga. Vi får ta den på uppstuds för att jag har inte alls funderat på den. Jag såg den nu. Vilken är er favoritsäsong genom tiderna och varför?
Det är det enklaste svaret. Lockout-säsongen 2004-2005. Det kommer aldrig finnas en säsong som det. Och jag spelade då, jag menar, för att vara lagkamrat med Henrik Zetterberg, Mika Kiprosoff, och åker till Mora för att möta Marian Hossa, åker till Karlstad för att möta Sedno Chara, Gaborik var där, alltså det är sådana namn, Alfredsson, men Modo, Forsberg, Sedinarna, Weinhandel. Nej, det var alltså vilken galen näs. Alltså det var en helt sinnessjuk säsong, helt galet.
Vad säger du, det bara för du åkte ner till Malmö stadion och vann med 8-1 den säsongen, vill jag minnas, 8 eller 7-1 var det tror jag den säsongen, och det var fullständig lekstuga. Aldrig sett ett Timrålag vara så bra som de var i den matchen.
Ja, nej, jag minns faktiskt den matchen. Alltså det var nästan löjligt. Vi alltså så här, vi bakte runt och passade pucken. Alltså det var så här uppspel och det bara passade bort pang pang pang, och så jaha, så var tre Malmöspelare bort. Alltså det var en sån lekstuga. Vi åkte bara runt och skratta. Det var som en upp, alltså det var helt sjukt vad bra vi var den matchen.
Ja, om jag får utgå från mitt perspektiv som Malmö-supporter på den tiden, så måste jag nästan säga att det är kanske en av de värsta säsongerna jag upplevt på en läktare, den där lockout-säsongen. Det var faktiskt första gången de åkte ur SHL. Då skulle jag nästan säga att säsongen efter i Hockeyallsvenskan var sinnessjukt rolig ur ett läktarperspektiv, när de hade Rihijärvi, Kim Ståhl, Carl Söderberg, David Moravec, Robert Tomic, Sekeras. Corey Hirsch, alltså de hade ett sånt jäkla lag, och det var ju de och Skellefteå som gick upp den säsongen. Det var en jäkligt rolig säsong ur ett läktarperspektiv, men det är klart att tittar man ur ett bredare perspektiv så vilka jäkla stjärnor det var säsongen innan, men jag njöt inte av det på det sättet på den tiden, ska jag säga.
Ja, nej, det är den säsongen. Vi får aldrig en säsong med den spetsspelare som fanns där, helt sinnessjukt. Men du, Bernt Larsson, tidernas norska spelare i SHL. Tidernas norska spelare i SHL.
Ja, vad har vi välja på? Vad har vi? Zuccarello, vi har Espen Knutsen och vi har Thoresen. Har vi några alternativ förutom dem?
Nej, det är väl de du får välja i, kan jag tycka. Det finns ju Myrvold, var väl där en år. Petter Salsten, Tore Vikingstad, Bröderna Trygg.
Magnusen.
Ja, Jonas Holös, Tollefsen, Röjm. Alltså det finns ju många namn, Bastiansen, Holtet. Men om man, det är väl Knutsen, Zuccarello eller Thoresen.
Men över tid så känns det väl ändå som att Knutsen är den som har färgat SHL mest. Alltså fler säsonger. Zuccarello kändes ju inte som han... Jag vet inte, jag har inget belägg för detta nu på ren uppsats. Men hur många säsonger var egentligen Zuccarello i SHL? Han var ju överjävligt bra den säsongen han vann hela poängligan i alla fall.
Ja, han var ju så bra. Den korta kroppen, korta, långa klubban, gjorde vad han ville där med Niklas Sundström. Han hade ju två säsonger i Modo då. 2008-2009 gjorde liksom 40 poäng på 35 matcher. Och året efter gjorde 64 på 55 matcher. Det går ju inte att bortse från det. Men, som precis som du är inne på, jag tycker ändå Espen Knutsen. Han var ju olika två säsonger i Djurgården, och första vändan där innan åkte över till Anaheim eller Columbus var ju galet bra, Espen Knutsen.
Ja, verkligen. Jag skulle säga att det är Espen Knutsen, men de andra två går inte av för hackor heller. Thoresen, ruskigt vass när han kom tillbaka till Sverige. Ja, vi tar och fimpar frågorna för denna gången. Många bra frågor. Vi hoppas att ni är beredda att skicka in nästa vecka också, men nu ska jag utmana dig. Jag hoppas inte att jag har någon jättesvår till dig nu. Jag tycker att någonstans att den här...
Nej, nu har du tagit en svår, det fattar jag också.
Nej, jag har inte tagit en svår. Jag tror inte den är så svår. Jag tror att du nog ska kunna klippa den på 4 eller 5 idag. Jag är beredd att säga det, och det är helt ärligt nu.
Men du vet vad det står också. Vi skickade ut fråga i förra podden.
Och det stämmer inte.
Joakim Sundberg som var väldigt vänlig. Då skriver han så här: med en snabb genomgång så har Svensson 32 poäng och Sanny har 34. Med en omgång mindre körd.
Nej, det är nonsens. Det stämmer inte.
I love you Sundberg. Ja, på med.
Ja, då tar jag den svåra här nu av de två jag hade tagit fram då. Nej, ja, jag har faktiskt bara tagit ut en till dig. Är du beredd eller?
Yes, kör.
På 5 poäng. Denna Färjestadsfustrade spelare har lirat 358 SHL-matcher, men endast en av dessa har han spelat för just Färjestad. Det var under en kortare period i Huddinge som man kan säga att karriären tog fart. Då snittade han 1,4 poäng per match. Sedan har karriären egentligen bara gått spikrakt uppåt.
Moderklubb Färjestad. Spelat, ja, i Huddinge.
Jag tänkte du kan dina Huddinge-killar. Så
såklart.
Så att därför tänkte jag att nu kanske han ändå är beredd här på en fempoängare.
Nej.
Kortare session i Huddinge ska jag säga. Om jag inte sa det.
Jag är beredd att chansa.
Du är beredd att chansa? Ja. Det här gillar jag.
Nej, hur många matcher har han spelat?
I Färjestad eller i Huddinge?
I SHL.
358 SHL-matcher.
Nej, men då kör vi på den. Han hade ju, den jag tror hade ju en lång karriär i Hockeysvenskan innan han tog steget upp med sitt nuvarande lag.
Ja, vi har fått ett svar på 5 poäng. Är du beredd på 4 då? Ja, det är du. Du har inte så mycket att gå på nu.
Ja.
Senaste säsongen blev det 14 poäng på 46 SHL-matcher. Det har blivit 10 raka säsonger i nuvarande klubb. Yes. Under 4 säsonger spelar han samtliga matcher utan avbrott.
Ja, och så var han avstängd i år också, den här spelaren. Yes, jag tog han på 5 poäng. Fortsätt på 3 poäng.
Ja, det är härligt. Alltså, jag ser ju hur mycket du njuter av detta nu.
Ja.
På 3 poäng. Alla hans klubbar under karriären, förutom Färjestad och Huddinge, är Bofors, Skåre, Arboga, Leksand och... Säger du den sista också?
Örebro.
På 2 poäng. Denna forward från den fina årgången 1984 har just nu ett utgående kontrakt med Örebro Hockey. Hans pappa heter inte Ulf.
Nej.
På 1 poäng. Nu räknar man att du har tagit denna. Du gjorde det på 5 poäng. Så säger jag bara Marcus, nummer 20 i Örebro Hockey.
Ja, Marcus Weinstock.
Jag tog du den.
Ja, och jag vet att han var i Färjestad, så jag vet inte hur många matcher han spelade, men han var ju helt... Han var ju nästan poängkung i Leksand. Han var jättebra och var helt plötsligt utlånad till Huddinge mitt under säsongen och gick tillbaka till Leksand och haft väldigt stökigt där. Men vi var glada att Marcus Weinstock var i Huddinge i alla fall.
Ja, han spelade ju 5 matcher och gjorde 7 poäng, så 1,4 poäng per match där. Jag vet inte om han avslutade säsongen i Huddinge och spelade någon kval eller liknande.
Kval, ja. De hade lånat in ganska många spelare. Oskar Eklund, backen bland annat för Djurgården och så. Men de åkte ut den säsongen. Huddinge hade på pappret faktiskt ett bra lag, men fick inte ihop det riktigt.
Och det var senaste säsongen på näst högsta nivån, eller?
Korrekt. Vi jobbar ju här hand i hand med mitt nya lag Vimmerby och försöka ta oss tillbaka igen.
Ja, men du, det var bra gjort. Då hade jag i alla fall rätt att jag trodde på dig där med dina Huddinge-killar. 4 eller 5 poäng trodde jag verkligen. Och du drog chansningen där på 5 poäng och gjorde det jättebra.
Nej, det var säsongens första femma?
Ja, jag tror i alla fall för dig. Jag tog ju Rittola på 5 poäng och sen har det varit totalt haveri för mig, känns det som.
Ja, ah, nej, det är underbart, underbart. Nej, men du, vilken härlig timme vi har haft. Och det är ju det här, det är det närmsta hockey man kommer nu.
Ja, det får man verkligen säga. Men vi säger väl på återseende nästa vecka till er som lyssnar. Så hörs vi igen.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.